Och jag kommer att ta en del av Chris Wrights tankar från sin bok. Där han då lyfter fram att Johannes, han pekar på då att kärleken till varandra inom den kristna familjen, är Johannes talar om här, är betydelsefull eftersom att det är bevis på tre viktiga saker. För det första, att älska varandra är ett bevis på att vi har liv. Enligt Johannes så tar vi emot evigt liv när vi responderar på Jesus och tror på honom. Och innan vi går till första brevet så säger Jesus så här i Johannes evangeliet 5:24. Sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte undan domen utan har övergått från döden till livet. Men i sitt brev då, så verkar Johannes vilja att hans brevmottagare skulle veta att de hade evigt liv. Så skriver han så här då i första Johannesbrevet 3, vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Så när vi responderar på Jesus och tror på honom, då tar vi emot evigt liv. Men det är när vi älskar varandra som vi vet att vi har gått från död till liv. För då ser vi beviset, enligt Johannes. Tron på Jesus och kärlek till varandra hör alltså ihop. Det vi har livet tas emot genom tro, men visas genom kärlek. Och Chris Wright, han återvänder till bilden här av ett fruktbärande träd. Hur vet man om ett träd är levande? Om man tittar på knopparna, på löven och sen också på frukten. Frukten är liksom ett bevis på att trädet har liv i sig. Där det finns frukt, där finns det liv. Och där det inte finns frukt, knoppar och löv, så är det ju kanske ett tecken på att trädet kan vara dött. Och hur vet man om man som troende eller församling är levande? Ja, kanske så att man tittar efter kärleken. Där det finns kärlek, där finns liv. För det andra, att älska varandra är ett bevis på tro, enligt Johannes. Vi går vidare till vers 23 i kapitel 3. Där skriver Johannes så här. Och detta är hans bud, att vi ska ha tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Här kan vi notera att budet står också i singularis. Alltså det är ett bud. Men sedan ger Johannes oss två saker. Att tro på Jesus och att älska varandra. Och Wright, han lyfter fram att människor som kallar sig kristna kan ju hävda att man tror på Jesus. Men om man ska följa Johannes resonemang så är det liksom om tron inte bevisas genom att man älskar varandra inom den kristna familjen, så är det kanske ett tomt anspråk. Det är ganska vasst egentligen där. Tron är ju liksom inte bara någon intellektuell övning eller så, utan det hör ju samman med det levda livet. Vi ska inte splittra budet. Det är ett bud Johannes talar om här. Att tro på Jesus och älska varandra går hand i hand. Det hör ihop. Jakob, han säger i sitt brev att tro utan gärningar är död. Johannes kanske skulle hålla med honom och säga att tro utan kärlek som tar sig uttryck i kärleksfulla handlingar kanske också är död. Inget annat än ett tomt anspråk. För det tredje, att älska varandra är ett bevis för Gud. Då går vi till det fjärde kapitlet i första Johannesbrevet. Vi ska läsa från vers 7 och framåt. Då står det så här. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så kärleken kommer från Gud. Gud är källan till all sann kärlek, eftersom kärlek är hans natur och väsen. Johannes hävdar att den som inte lever i kärlek till andra, i det här sammanhanget är det bror och syster, Kristus, är kanske inte uppkopplad till Gud som är kärlekens källa. Vi läser vidare, vers 9 framåt. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Hur vet vi att Gud älskar oss? Vad är beviset? Johannes, han lyfter ju fram korset på fler ställen än det här. Eftersom fadern har gett sin enda son för att rädda oss genom död till liv. Korset är det yttersta beviset för Guds kärlek. Och Johannes försöker motivera sina läsare att efterlikna Guds kärlek. Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Det Gud har gjort för oss på korset kanske kan säga vara ett av de starkaste motiven till att också vi ska älska. Så som Gud har älskat oss. Vi läser vers 12 också. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Det här uttrycket, ingen har någonsin sett Gud, det har Johannes använt förr. I början av sitt evangelium. Där skriver han så här i vers 18 i Johannes evangeliet, första kapitel. Att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Alltså sonen Jesus har gjort Gud synlig. Och det Jesus bland annat uppenbarar, det är ju en relation mellan honom och fadern. Han visar med sin relation till fadern att Gud är kärlek. Kärlek som existerar i en relation. Och när vi kristna älskar varandra så kan Guds kärlek, eller kanske snarare den kärlek som Gud är, bli synlig. När det fungerar som det är tänkt, så borde världen kunna se på oss som kallar oss kristna, se hur vi lever tillsammans och älskar varandra, och i det se något av Guds verklighet. Eller som Jesus själv säger i Johannes 13 och 35. Jesus som säger, alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Att älska varandra är ett bevis för Gud som är kärlek. Kärleken är avgörande enligt Johannes. Och kärlek är ju ett sånt ord som vi alla använder, tänker jag, men där vi kanske inte alltid menar samma sak. Vad är kärlek? Vad är det inte? Vilken typ av kärlek är vi kallade att älska varandra med? Jag tänker att korset, det är inte bara sättet genom vilket vi blir räddade från död till liv. Det är inte bara det yttersta beviset på Guds kärlek. Korset är inte bara den kanske största anledningen eller motivet till att vi också bör älska. Utan man kan också säga att korset är modellen för hur vi ska leva och älska. Bibeln pekar på att den liksom sanna kärlekens essens är form av självuppoffrande kärlek. Om vi går tillbaka till första Johannesbrevet 3, vers 16 och framåt, så skriver Johannes så här. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna. Hur kan det se ut? Jo, i vers 17. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Att ge sitt liv för andra kanske inte bara handlar om extrema tillfällen som att man skulle ta ett skott för någon. Jag vet inte om man får för bild. Utan det handlar också om enkla, vanliga, vardagliga möjligheter att visa praktiskt generositet, omsorg och vänlighet. Vi kallar det att älska mer en typ av kärlek. Vi har lärt känna Jesus som gav sitt liv för oss. Jesus säger i Johannes 15, vers 12, i sammanhanget om liknelsen med vinstocken och grenarna. Så säger han att mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Han säger alltså inte att vi ska älska vår nästa som oss själva i det här sammanhanget, utan att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det är en kärlek som ger sitt liv för sina vänner, en självuppoffrande kärlek. Det kräver liksom någonting av oss. Kostar kanske till och med att ta upp sitt kors och följa Jesus som det talas om. Att ta bort från vår egen bekvämlighet, vår egen självcentrering och söka den andras bästa. Att ge våra liv, kanske inte bara våra pengar, i kärlek. Så korsen är modellen för hur vi kallar det att älska. Här tänker jag att det kan vara på sin plats att påminna, kanske vissa av oss särskilt, att även om det är en utgivande och självuppoffrande kärlek vi kallar till, så innebär det inte att vi kallar det att köra över våra egna behov, eller hur? Det är viktigt att inte hoppa över kärleken till sig själv. En människa som inte kan älska sig själv har faktiskt svårt att också älska någon annan. Och vi är inte kallade att älska vår nästa eller våra syskon och helt liksom ignorera och strunta i oss själva och våra behov. Jag tänker på i min familj när vi ses allihopa, så de senaste gångerna så har det uppstått lite så här, nu måste vi äta. Det är främst mina syskon då som har barn. Och då är det mammorna som, nu måste barnen få i sig mat. Men det man ser är ju att mammorna, nu måste vi få i oss mat. För de är nästan lika med hetsiga. Så att vi måste äta nu. Men på något sätt så tänker jag att de på något sätt också har knäckt det här. Liksom, att jag blir en sämre mamma när jag har lågt blodsocker. Jag måste också så här, få i mig föda för att kunna vara en bättre mamma. Och jag tänker att det också är lite så, vi måste också få kärlek om vi bättre ska älska andra. Att ha korset som modell för hur vi är kallade att älska, det bör ju också utmana oss. Och ibland innebär det faktiskt att sätta någon annans behov framför sitt eget, att söka den andras bästa. Kanske göra avkall på hur man själv skulle önska att saker och ting gjordes för att det är bättre för någon annan. Nu har vi ju främst talat om kärleken inom den kristna familjen, för det är det som Johannes särskilt trycker på. Sen finns det ju andra utmanande texter, eller hur? Tänk på Jesus som kallar oss att älska våra fiender och be för dem som följer oss, eller hur? Bergspredikan. Och ibland så kan ju de sammanfalla tyvärr. Det är bland annat syskon i tron upplevs som fiender, eller hur? Stinnisen, han pekar i sin bok på att det kanske är så faktiskt att Gud kallar oss till högre höjder än vad vi är kapabla till, med hans ord. På något sätt är kanske den kristna etiken övermänsklig. Att den övergår liksom våra krafter. Men vi har ju andra resurser tillgängliga än våra egna krafter. Den heliga anden. I Romarbrevet 5:5 så står det att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan, menar Stinnesen, innebär att vi nu också faktiskt kan älska med Guds egen kärlek. Vi är inte längre bara hänvisade till våra egna naturliga resurser. Utan den heliga ande står också till ditt och mitt förfogande. Så när vi möter situationer som vi kommer säkert att möta omgångar där det är svårt och där vi kanske känner att vi inte riktigt förmår att älska. Om det är våra syskon i tron, vår nästa, vår fiende eller oss själva för den delen, kan ju vara svårt ibland. Då kan vi också söka hjälp. Man kanske till och med ska säga att det inte är tänkt att vi ska klara detta på egen hand. Att vi behöver andens hjälp. Det första ordet Paulus använder då för att beskriva andens frukt är ju kärlek. Och återigen tänker jag att det ska poängteras att mognaden av andens frukt i våra liv, det är djupast sett andens verk i oss. Det är inget vi själv ska producera genom att ta oss själva i kragen eller vad det kan vara. Utan det är också en naturlig följd av att vi förblir i vinstocken och dricker av saven, för att använda den bilden. Är vi uppkopplade till kärlekens källa så är det en naturlig följd att vi också älskar. Att vi deltar i det flödet. Å andra sidan så växer ju inte andens frukt fram helt automatiskt heller på något vis. Utan det kräver viss omsorg och kultivering, precis som verklig frukt. Där vi på något sätt behöver använda vår fria vilja för att kanske skapa utrymme för andens verk i våra liv. Så hur kan vi skapa utrymme för andens verk? Så att kärlek mognar över tid. Låt mig dela några tankar så kan ni fundera vidare på det. Men för det första så tänker jag, för att mogna i kärlek så tror jag återigen att vi måste ta emot Guds kärlek. Att på något sätt börja där. Att dricka av vinstockens sav, att koppla upp oss till kärlekens källa. Att leva älskade. Som Johannes också skriver, att vi älskar för att Gud har älskat oss först. Det börjar med att Gud har älskat. Och sen kan vi älska vidare. Och jag tänker också för andra att när vi möter situationer där det är svårt att älska, så behöver vi gå till kärlekens källa. Be om andens hjälp. Guds kärlek som är ingjutit i våra hjärtan. Vi kan be att Gud fyller oss med den kärlek vi behöver. Och jag tror att ett sätt att mogna i kärlek för andra, det är att följa Jesu uppmaning att be för sina fiender. Eller be för dem vi har svårt för. Jag tror att bön gör någonting med oss. Inte bara för personen vi ber för. Och bön är ju också ganska tydligt att vi bjuder in Gud i ekvationen på något sätt. Och här tänker jag det är viktigt också att vara ärlig med Gud. Hur vi känner. Vad det är som sker. Vi får säga till Gud att jag tycker den här personen är jättejobbigt. Den här personen sårar mig nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka någon form av kärlek till den här personen. Vi får alltid börja där och vi ska nog alltid börja där. Och sen kan vi också be Gud att han på något sätt visar någon glimt av hur han ser på personen. Ser vem den här personen skulle kunna bli över sikt. Be honom dela med något av hans kärlek för din nästa, din och min nästa. Det kan vi be om. Jag tänker ett sista tips här, att återigen titta på korset. Att titta på modellen för kärlek, Kristi kors, och följa hans exempel. Att fråga dig själv när du hamnar i situationer du möter, hur du kan ge av dig själv och av ditt liv. Och be kanske framförallt den heliga ande att visa hur det praktiskt skulle kunna se ut. Att älska så som Jesus älskar i den här situationen. Anden beskrivs ju som vår lärare. Och han kan hjälpa oss att navigera i detta. Det är utmanande. Andens frukt handlar om att bli mer och mer lik Jesus. Gud som är kärlek. Det är en form av självutgivande kärlek som kostar oss något. Men man kan också lyfta fram att det kostar oss även något att inte följa Jesu bud. Ni har säkert hört att man ska beräkna kostnaden för lärjungaskap. Jag har senare tiden stött på den här tanken att vi kanske också ska beräkna priset för icke-lärjungaskap. Jesus kom ju för att sätta oss fria och ge oss liv i överflöd. Och att låta anden verka i oss och göra oss mer och mer lik Kristus. Det tror jag verkligen är ett liv i större frihet och ett djupare helande. Att inte välja den vägen kan också ha sitt pris. Jag vill avsluta med att återvända till liknelsen om vinstockarna och grenarna. Det Jesus uppmanar oss att bli kvar i honom för att kunna bära frukt. Säger han så här i vers 10 kapitel 15. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Och mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Det är det Jesus vill ge. Det kan vara smärtsamt att ta upp sitt kors, att dö från till exempel sin egen bekvämlighet. Men jag tror också att det finns en djup och sann glädje som vi kanske missar och som vi inte väljer denna väg. Att inte hålla Jesu bud har kanske också sitt pris. Det är ju skillnad ibland på smärta och smärta, eller hur? På smärtan som gör att man blir starkare, friskare och helare på sikt. Och den kanske molnade svärtan man kan leva med över tid, men som blir sämre och sämre. Så fundera. Ta ett tid, ta tempen på kärleken. Hur ser den ut? Fundera. Vem sätter jag mig bredvid på kyrkfikat? Vem undviker jag kanske? Kan finnas sådana. Sätter jag bara mig vid de som är mina vänner? Eller sätter jag mig med de som jag kanske inte skulle umgås med i vanliga fall? Eller hur talar jag om andra i församlingen som inte agerar på det sätt som jag tycker att man borde agera? Hur talar jag om andra troende som tycker annorlunda i vissa trosfrågor? I vilka bilder målar jag upp dem? Ärade Gud som älskar dem och gett sitt liv för dem. Hur är det med kärleken? Hur vet man om en troende församling är levande? Om man tittar efter kärleken. Där det finns kärlek, där finns det liv. Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig Gud för att du är kärlek. Tack för att du har älskat oss och älskar oss med en sån oerhörd kärlek att det är svårt för oss att riktigt fatta och ta emot fullt ut. Men jag ber dig helige ande den här stunden att du på nytt skulle visa oss en större glimt av hur oerhört mycket Gud älskar oss. Och vilket liv du kallar oss till i större frihet och helande och glädje. Och jag ber att du skulle visa oss hur vi kan ge dig utrymme ännu mer att mogna din frukt i våra liv. Du ser det vi har talat om idag med kärleken som är så viktig och central men också så oerhört svårt emellanåt. Jag ber dig helige ande att du skulle göra och fördjupa ditt verk i oss. Vi förmår inte allt det här själva utan vi behöver din hjälp. Så vi ber, kom helige ande, fördjupa ditt verk i oss. Och hjälp oss och lär oss att älska med din kärlek. Amen.